Nigeria,
25 augusti 1993.
I det oroliga Nigeria är nu det senaste budet att den impopuläre presidenten Babangida ska lämna över makten till en ny regering imorgon. Och den regeringen får ingen lätt uppgift. Från att ha varit en av världens oljegiganter har Nigeria sjunkit ner i en djup ekonomisk svacka. Åke Wiklund.
Nigeria är ett paradexempel på hur en ung tredje världenation tappar fattningen inför plötsliga och oväntade inkomster. I Nigerias fall från oljan. Från att ha varit ett land med måttliga exportintäkter av kakao, jordnötter och palmolja blev Nigeria på 70-talet en jämlike bland oljeschejkdömen. Det var då som oljepriserna sköt i höjden. Bara under ett år, rekordåret 1980, kunde Nigeria tjäna 25 miljarder dollar på sin olja. Och från det tidiga 70-talet och 10 år framåt strömmade 100 miljarder dollar in i regeringens kassakistor i takt med att oljan pumpades ut ur landet. Nigeria vadade i pengar och ett ofantligt slöseri satte igång. Västerländska affärsmän gnuggade händerna av belåtenhet över nigerianernas enorma köplusta där lyxvaror och andra onyttigheter tog stor plats. 8-filiga motorvägar byggdes kors och tvärs, liksom andra prestigebyggnader och okloka projekt. Samtidigt missades möjligheten att pumpa in rikedomen i andra delar av ekonomin. Jordbruksbefolkningen kom på mellanhand och strömmade till städerna och bildade en slum. Nigeria måste börja importera livsmedel istället för att som tidigare exportera. Det nigerianska undret punkterades definitivt när oljepriset kollapsade en bit in på 80-talet. Då hade landet dragit på sig en jättelik utlandsskuld som alltjämt tynger svårt. Under de 8 år som president Babangida suttit vid makten har Nigeria hårdhänt och ovant placerats i kretsen av andra fattiga afrikanska stater. Detta från att ha varit en av kontinentens ekonomiska giganter. Oljan blev på inget sätt någon välsignelse för Nigeria.
...25 augusti 1993.
Jugoslavien, Bosnien-Herzegovina.
Morgonekot fortsätter med nyheter från Bosnien-Herzegovina där två amerikanska transportflygplan i natt alltså fällde mat över staden Mostar i östra delen av landet. Den här aktionen genomfördes trots att det amerikanska flygvapnet tidigare har hävdat att det vore meningslöst. Här är en rapport från Wien.
Två amerikanska Herculesplan från Rhein-Main Airbase i Frankfurt i Tyskland flög i natt in på låg höjd över Mostar. Bakluckorna öppnades. 13 440 av den amerikanska arméns järnransoner spreds över staden. Det amerikanska flygvapnet har tidigare sagt att det över en stad inte går att luftlandsätta förnödenheter. Risken att människor eller bebyggelse skadas av lastpallarna är alldeles för stor. Därför användes i natt en annan teknik. Matransonerna låg buntade i höljen som när de släpptes ut upplöste sig själva. Vad som spreds över Mostar är den nödranson som finns i varje amerikansk soldats stridspackning. Amerikanska talesmän har inte kunnat lämna några uppgifter om hur många paket som klarat fallet mot marken. Sammanlagt släpptes 11 ton mat. Den siffran kan jämföras med de 200 ton livsmedel som finns på den FN-konvoj som igår fastnade söder om Mostar. Förhandlingarna mellan FN och Bosniens kroater har resulterat i att konvojen ska tillåtas köra in i Mostars muslimska delar senare idag. Över 50 000 människor lever där på svältgränsen. Den kroatiska sidans krav var att FN ska övervaka ett utbyte av krigsoffer mellan muslimer och kroater. 15 respektive 9 döda soldater ska idag utväxlas samtidigt med att konvojen släpps igenom. FN har också måste lova att en del av konvojens last ska lämnas i den kroatiska delen av Mostar. Samtidigt reses allt fler frågetecken kring fredsplanen för Bosnien. President Alija Izetbegovic har sagt att han inte kommer att rekommendera sitt parlament att acceptera medlarnas plan. Bosniens kroater har sagt nej till att ställa Mostar under internationell kontroll. Enligt medlarna skulle EG sköta detta eftersom FNs resurser är mycket ansträngda. Förslaget tycks ha tagit EG-staterna på sängen. Där finns också en djup skepsis mot att skriva fast delningen av Bosnien. Det är detsamma som att acceptera den serbiska sidans etniska rensning, anser några av EG:s regeringar. Det här är anledningen till att medlarna idag har kallats till samtal med den holländska regeringen. Den vill uttrycka sitt missnöje med fredsplanen och vill också ha klarlägganden på vissa punkter. David Owen och Thorvald Stoltenberg ska på väg till Holland också träffa Tysklands utrikesminister i samma ärende. Mötet hålls under en timslång mellanlandning på flygplatsen i Frankfurt am Main. Reinhard Krause, Wien.
Den 25 augusti 1993. Det oroliga området södra Libanon och norra Israel.
Israels premiärminister Yitzhak Rabin har för första gången talat om vilka villkor israelerna ställer för att lämna den ockuperade södra delen av Libanon. Men för libaneserna är det här svåruppfyllda krav här i Nicosia.
Lagom till att fredssamtalen om Mellanöstern återupptas i Washington nästa vecka så stakar den israeliske premiärministern Yitzhak Rabin ut vägen för att lämna den ockuperade södra delen av Libanon. Och Rabin ställer tre villkor som måste uppfyllas. För det första så måste den libanesiska armén förläggas även till landets södra delar och också visa att den kan ta kontrollen över vad som sker. För det andra så kräver premiärminister Rabin att Libanon avväpnar den proiranska Hezbollah-gerillan. Och för det tredje så ska den Israel-allierade SLA-milisen som nu tillsammans med israelerna och kontrollerar den ockuperade buffertzonen integreras i den libanesiska armén. Om villkoren uppfylls och det därefter under en tid av mellan 6 och 9 månader inte sker någon gerillaaktivitet i området så är israelerna enligt Rabin beredda att inte bara lämna ockuperat område utan även skriva under en fredsuppgörelse med Libanon. Det här är första gången som Israel angett sina villkor, men frågan är om Libanon anser att det är för fredssamtalen framåt. Libaneserna har ju hittills med stöd av Syrien vägrat att ingripa mot Hezbollah så länge Israel ockuperar den ungefär 15 kilometer breda buffertzonen. Först slut på ockupationen, sen möjligen ett ingripande i libanesernas linje. Men å andra sidan är det frågan om den nybildade libanesiska armén är tillräckligt stark för detta ens om den skulle vilja. Ur Libanons synvinkel är det också tveksamt om man kan acceptera att en av de två kvarvarande privatarméerna, SLA-milisen, ska integreras i den libanesiska armén medan den andra, Hezbollah, ska avväpnas. I själva verket är det här utspelet inför fredssamtalen nog lika mycket en signal till Syrien som till Libanon om vad som krävs för en fredsuppgörelse med israelerna. Men samtidigt som politikerna gör sina utspel så besköt israeliska trupper tidigt i morse ett par byar i den centrala delen av buffertzonen. Det är oklart vad som utlöste beskjutningen men läget har blivit allt mer spänt efter att Hezbollah i förra veckan dödade 9 israeliska soldater. Även om Israels regering uteslutit en ny offensiv mot Libanon så har artilleriförstärkningar de senaste dagarna förts in i buffertzonen vilket ökat farhågorna om nya strider. Lasse Herneklint, Nicosia.
August 25, 1993. Korruptionen i Ryssland.
Korruptionshärvan i Ryssland fortsätter att växa och regeringens maffiautredare har nu officiellt överlämnat anklagelserna mot vicepresidenten Alexander Rutskoj till åklagarmyndigheten för utredning här i Moskva.
Anklagelser om korruption har blivit vardagsmat i maktspelet i Ryssland det senaste halvåret och höga politiker både i Jeltsinlägret och oppositionen har pekats ut. Men beskyllningarna har varit svepande och man har sällan eller aldrig gjort några försök att bevisa dem och de har heller aldrig lett till något åtal. Därför är det en ny situation när nu regeringens korruptionsutredare har överlämnat anklagelseakten mot vicepresident Rutskoj till Moskvas åklagarmyndighet. Och i rysk tv igår kväll försökte han visa att beskyllningarna har fog. En del dokument visades upp i närbild utan att man i för sig för den skull fick något riktigt grepp om innehållet. Korruptionsutredaren, advokaten Andrei Makarov, hävdade i varje fall att dokumenten visade att Rutskoj beordrat utbetalning av miljontals dollar till ett bankkonto i Schweiz. Därifrån ska en del av summan ha överförts till ett annat konto som visade sig tillhöra just Rutskoj. På den punkten visade Makarov upp vad han sa var ett avtal mellan vicepresidenten och en numera avliden tysk affärsman. Rutskoj kommer helt säkert att avvisa dokumenten som förfalskade. Och frågan är fortfarande om Makarov har något på fötterna eller om också detta bara är ett led i den ändlösa ryska maktkampen. Rutskoj har själv varit en av de mest aktiva i korruptionsanklagelserna och han påstår att han har 11 väskor med bevis mot olika Jeltsin-politiker. Men resultatet av alla beskyllningar om mutor och försvingningar är bara att de ryska medborgarna, som redan är luttrade, totalt tappat intresset för vad politikerna där uppe håller på med. De är samtliga en hop mutkolvar i den allmänna uppfattningen. Ingen kan man lita på. Och om det skulle bli nyval idag är det mycket möjligt att valdeltagandet skulle bli långt under 50%. Sten Sjöström, Moskva.
Norge, 26 augusti 1993.
12 på tisdag och klockan 10 igår förmiddag så har alltså någon eller några skurit sig in i hemvärnets lilla pansrade bod som ligger mitt i skogen med skärbrännare och tagit sig in och tagit alltså 90 handgranater. Man har fått med sig 2 automatgevär, AG-3 om det säger någonting. Ett maskingevär också, en MG-34. 10 000 skott, varav 5 000 då ska höra till det här maskingeväret. Och det här är alltså en vapenstöld av en omfattning som gör att polisen ser mycket, mycket allvarligt på detta.
Varför gör man det?
Ja, alltså just nu i Norge så står vi för en rad större händelser där man redan, vad ska man säga, förstärkt polisbevakningen till bristningsgränsen. Just nu pågår i Oslo cykel-VM faktiskt. Det är i och för sig bara någon eller ett par dagar kvar. Nu i helgen så firar kungaparet här sitt silverbröllop och det är inte någonting som förbigås i tysthet utan då reser alltså, som det heter i pressen, hela Europas kungahus kommer till Oslo. Det är både små och stora prinsar och prinsessor och kungar och drottningar, så där är ju redan säkerhetspådraget enormt. Sen står vi inför stortingsvalet här om 2 veckor drygt. Och sen förstås vinter-OS i Lillehammer i februari nästa år. Så det är begivenheter här som redan som sagt är omgärdade av ett stora säkerhetspådrag.
Vad har man för teorier om vilka som skulle kunna ligga bakom?
Ja, alltså som du vet så när det är såna här jobb som jag sa så som man har nästan kunnat konstatera att det måste vara ett beställningsarbete och självklart är det i alla fall noga planlagt. Så börjar spekulationerna. Det har talats om gerillagrupper, det har talats om terrorgrupper. Polisen talar i termer som att om de här vapnen kommer i händerna på en terrorgrupp så är det så får de en oerhörd slagkraft. Sådana lösa uttalanden och huruvida de är förankrade i fakta det vet vi inte, men sådana uttalanden sätter förstås naturligtvis spekulationer och rykten igång. Man har noterat vissa rörelser som det heter utanför den här boden, vittnen har berättat i dem en vit sportbil som sågs för några dagar sedan fara runt lite grann och till synes utan något större mål. En annan grön bil har observerats, någon man som försökte hålla sig dold inför någon som åkte förbi. Så att det är sånt här som ligger till grund för ryktena och huruvida ryktena om att det skulle vara en gerillagrupp eller en terrorgrupp, det är inte klart än.
Spänd stämning i Norge alltså efter den jättelika vapenstölden. Tack Per Ritzler.
Den 25 augusti 1993, lite om samer.
Komma i Sverige egentligen.
Att jakten på småvilt släpps fri på statens mark och odlingsgränsen kommer att allvarligt störa renskötseln, hävdar ju renägarna, som hotar med bojkott av alla näringsställen som säljer jaktkort. Och hotet har tydligen haft effekt. Länsstyrelsen i Västerbotten har tillfrågat närmare 15 näringsidkar om de vill sälja jaktkort, men bara 6 har nappat på erbjudandet. De flesta har tagit bojkotthotet på allvar, men en del de vill inte sälja för att de sympatiserar med renägarnas kritik mot att jakten släpps fri. Jan Dil, chef för Ammarnäsgården i Ammarnäs, är en av dem.
Det är vår arbetsplats det här på många olika sätt och vi tycker då att länsstyrelsen och staten borde tillfråga oss och vi borde på något sätt få vara med och påverka var, när och hur jakten ska bedrivas under vilka former.
Har du också blivit utsatt för påtryckning av renägarna?
Nej, det har jag inte sagt. Det här är nog mer ett personligt ställningstagande. Jag tycker saken är fel, att det är fel i sak, va?
Mm.
Och det här bojkotthotet, det tar jag inte på allvar.
Sa Jan Dyl på Ammarnäsgården. Reporter Torbjörn Bergström i Umeå.
August 26, 1993, Liberia.
Ännu en mänsklig tragedi. I Liberia riskerar 175 000 människor att dö av svält enligt FN. Det finns visserligen livsmedel i landet, men inbördeskrig och förstörda vägar hindrar effektivt FN från att få fram maten. Och situationen för människorna i norra Liberia är grym och tragisk. Det berättar Jan Johansson från Svenska Räddningsverket i Liberia.
Många har ju svullna magar och det är framförallt barn. Man ser då som är väldigt, väldigt magra och har svullna magar. Och om man då går längre upp i åldrarna så de som är allra värsta, de ligger bara på marken i de läger som man har. 14-15 personer i den här lilla byn som består av 8000 människor ungefär dör varje dag av bland annat svält, en bidragande orsak till dödsfall.
Jan Johansson har tillsammans med 7 andra svenskar från Räddningsverket byggt upp en sambandscentral för UNHCR, FNs flyktingkommissariat, i byn Vahun i norra Liberia. Området där svenskarna arbetat i snart 4 veckor nu är svårt härjat av hungersnöd. De förnödenheter som flugits in till Liberia av FN och som huvudsakligen finns i huvudstaden Monrovia når inte just nu i tillräcklig utsträckning fram till den nödlidande befolkningen. Stridande grupper som behärskar olika delar av det lilla västafrikanska landet plundrar ibland hjälpkonvojer, vägarna är minerade och skyfall har svept bort broar och förvandlat milslånga vägsträckor till leråkrar. Och av lokalt producerad föda finns inte mycket, säger Jan Johansson.
Nej, det finns inte något större, utan sedan kriget så har allting förstörts. Så att alla de här små gårdstäpporna och runt hyddorna, de har liksom skövlats och de bygger man upp nu lite. Eller efterhand. Och man ser till exempel inte några hönor eller några sådana här husdjur. Hundarna har man ätit upp för länge sedan. Så att det är helt, jag har sett 2 hönor i den här byn, det är allt. Vattnet i byn är också väldigt dåligt, så att det är många som har diarré nu för att vattnet är helt otjänligt.
Redan nu dör ett stort antal människor varje dag i den här regionen. Hur kommer situationen att se ut om man inte får fram mat?
Ja, det kommer att bara bli värre och värre. Men man får också säga att det har ljusnat bättre, för nu så har även UNHCR satsat på den här regionen med de resurser som de har.
Den troligen muslimske fundamentalistledaren åtalad i USA.
25 augusti 1993.
Ytterligare en person har åtalats för medverkan till försöket att spränga World Trade Center i New York i februari. Då 6 personer omkom och ungefär 1000 skadades. Det är den så omtalade muslimske fundamentalisten och religiösa ledaren Sheikh Omar Abdelrahman som åtalas. Och han åtalas också tillsammans med 3 andra för att ha planerat att mörda Egyptens president Hosni Mubarak, rapporterar vår korrespondent.
Den fundamentalistiske muslimske förkunnaren Abdelrahman är från Egypten, men han har de senaste åren predikat i moskéer i Brooklyn och New Jersey. Han har länge misstänkts för att ha inspirerat sina anhängare till terroraktioner, Men nu åtalas han alltså formellt av en federal domstol i New York för planering av bombdåd, mord och andra terroraktioner. Bombningen av World Trade Center kostade 6 människor livet och skadade 1000-tal. Andra planer som Abdelrahman och gruppen kring honom ska ha haft var att spränga FN-byggnaden, FBI:s lokaler i New York och 2 tunnlar under Hudsonfloden mellan Manhattan och New Jersey. Allt detta skulle ske samma dag och orsaka panik i hela västvärlden. 11 personer greps på bar gärning den 24 juni i New York. De hade vapen och höll på att aptera sprängladdningar. Gripandet skedde genom att polisen lyckats få in en agent i gruppen. Agenten, som också är egyptier, spelade in samtal och samlade andra bevis som ligger till grund för åtalet. Abdelrahman och gruppen kring honom anklagas också för att ha haft planer på att mörda Egyptens president Hosni Mubarak. Sheikh Abdelrahman befinner sig redan i polisförvar. Han överklagar ett utvisningsbeslut som fattades tidigare i sommar. Anledningen till att han befinner sig i USA är att han i sitt hemland Egypten är misstänkt för delaktighet i mordet på president Anwar Sadat 1981. Staffan Ekendahl i Washington.
August 26, 1993. Svensk inrikespolitik.
Stigande marknadsräntor och fallande krona. Det blev reaktionen när tidningen Dagens Industri idag avslöjade en hemlig rapport från Internationella valutafonden IMF som tycker att regeringen ska spara ännu mer än den gör idag. De här uppgifterna läckte ut samtidigt som statsminister Carl Bildt idag samlade regeringen efter sommaruppehållet. I kväll äter regeringen kräftor på Harpsund i Sörmland, samma kräftskiva som blev upptakten till kronans fall för ett år sedan.
Harpsund i Sörmland för ett år sedan. Harpsund idag. Inför förra årets möte krävde allt fler ekonomer besked om nya besparingar. Annars skulle den fasta kronkursens politik braka samman. Men då tog statsministern lätt på rykten om problem i regeringen.
Det är mycket sån här semesterspekulationer av semestervikarier. Vi har lagt upp en plan nu och vi fullföljer politiken och det råder ingen oenighet om den.
Sen började den värsta ekonomiska hösten i Sverige sedan 30-talet. Riksbankschefens räntechocker. Krisuppgörelsen med Socialdemokraterna. Och till sist, kronans fall.
Ett misslyckande ska kallas ett misslyckande, och det är det.
Det har gått ett år. Och nu bjuder Carl Bildt till ny kräftskiva för regeringen på Harpsund. Samma tid, samma plats, men ett nytt ekonomiskt läge. Tack vare misslyckandet att försvara kronan i höstas är inte allt nattsvart längre. Räntan har fallit och skapat hausse på börsen i sommar. Exportindustrin har ökat produktionen 8 månader i sträck. Och idag tror bara en fjärdedel av svenska folket på sämre tider mot mer än dubbelt så många i oktober i fjol. Men orosmolnen är större. Arbetslösheten fortsätter att stiga och vissa prognoser talar nu om 18% utan jobb i vinter. Det gör att statens budgetunderskott fortsätter att öka snabbt. Och dessutom håller vi svenskar numera så hårt i pengarna att all konsumtion här hemma minskar kraftigt. Och det skapar i sin tur ytterligare arbetslöshet. En ond cirkel. Frågan är hur man tar sig ur den. Valutafondens ekonomer som varit i Stockholm 6 gånger under senaste året för att specialstudera svensk ekonomi tycker att regeringen ska spara ännu mer för att komma ur krisen.
Så följer man IMF i hela Europa, hela EG, så får vi ytterligare svårighet med ett Europa som får höga räntor, stigande budgetunderskott och hög arbetslöshet. Så Europa kan inte använda den. Europa har för mycket lyssnat på IMF, och därför har Europas problem.
Är det inte risk att den här rapporten får regeringen att föra en politik som gör krisen ännu värre i Sverige?
Nej, det tror jag inte, därför att det finns så mycket motstånd politiskt ändå mot att göra dramatiska budgetåtstramningar, och några måste man göra för att behålla förtroendet för svensk ekonomi så att vi kan sänka räntorna, för det är det som är lösningen på våra problem.
Men oavsett om man tycker att vi ska expandera eller spara oss ur krisen, är ekonomerna överens om varför den hemliga rapporten läckte ut just idag.
Ja, det är så här att regeringen är mycket pressad nu, för att näringslivet tror inte på dem, ekonomerna överger dem, och någonstans måste de ha stöd, och då väljer de att läcka ut en rapport som de själva tycker är mycket hemlig och som kan skada förtroendet för Sverige.
Ja, det är ju i alla fall en händelse som ser ut som en tanke, för det passar ju verkligen regeringen att få IMFs stöd för det som de måste göra.
Det här är ett stöd, ett belägg för att den politik som regeringen är inne på, som du ser det.
Ja, de vill ju att vi ska gå snabbare fram än vad vi har haft möjlighet att göra hittills. Men vi ligger ju på samma huvudinriktning av den ekonomiska politiken, och det kan kanske vara en varning åt dem som förordar mer av lättsinn i den ekonomiska politiken. Det tror jag vore mycket farligt.
Hans Larsson var också reporter.
...27 augusti 1993, Nicaragua.
Idag träffas de centralamerikanska presidenterna, inklusive Nicaraguas president Violeta Chamorro, för att bland annat diskutera den djupa krisen i Nicaragua. Samtidigt erbjuder de amerikanska staternas organisation OAS medlarhjälp för att överbrygga de politiska motsättningar som var grunden till det veckolånga dubbla gisslandramat i Nicaragua.
Presidentmötet i El Salvador idag var egentligen avsett att diskutera ett ekonomiskt samarbete mellan fyra av regionens länder. Men nu deltar samtliga sex centralamerikanska presidenter, och krisen i Nicaragua står högt på dagordningen. Det finns en djup oro att våldsaktionerna här ska leda till ett nytt inbördeskrig med komplikationer för hela regionen. Generalsekreteraren för de amerikanska staternas organisation OAS, João Baena Soares, sa för sin del mitt under det dubbla gisslandramat att han reser till Nicaragua i början av september för att erbjuda medlarhjälp i landets politiska kris. Det är såren efter inbördeskriget under 80-talet, då USA-stödda kontrasrebeller bekämpade sandinistarmén, som fortfarande inte har läkt. President Violeta Chamorro har sedan hon tillträdde för 3 år sedan haft nationell försoning som sin ledstjärna, men hennes framgångar är begränsade. Den partikoalition som stödde Chamorro i valet utgör idag opposition och anklagar regeringen för att samregera med sandinisterna. Och sandinisterna anklagar Chamorro för en ekonomisk åtstramningspolitik som har ökat fattigdomen. Idag är 60% av den aktiva befolkningen arbetslös eller undersysselsatt. Den djupa ekonomiska krisen innebär också att regeringen inte kunnat uppfylla sina löften till före detta kontrasrebeller och före detta soldater i regeringsarmén om jord och krediter. Och så har desperationen växt. Nicaragua har en regering utan egen politisk bas, och det råder ett nära nog konstant tillstånd av laglöshet. Efter den gångna veckans allvarliga våldsaktioner är många bekymrade över att Nicaragua förlorat trovärdighet i omvärlden. Andra hoppas att krisen ska leda till större förståelse för landets problem och ett ökat internationellt bistånd. En annan förhoppning är att det samarbete som tvingades fram under gisslandramat mellan regeringen, sandinisterna och högeroppositionen ska fortsätta och kanske resultera i en förbättring av situationen i Nicaragua, åtminstone på sikt. Kerstin Bodell, Managua.
...27 augusti 1993, baltstaternas presidenter möts.
Utrikes igen. Idag möts de tre nya presidenterna i de baltiska länderna för första gången. Det sker i Riga och diskussionen kommer i hög grad att handla om förhållandet till Ryssland. Men också om ländernas inbördes problem, som den obetydliga handeln mellan länderna till exempel.
De tre länderna har i hög grad problem som liknar varandra. Att få ut alla kvarvarande ryska trupper och lösa frågan om medborgarskap för den stora ryska befolkningsgruppen. Att söka nya exportmarknader sedan den i Ryssland fallit bort till större delen. Att skaffa energi så att folket slipper frysa i vinter. Att stifta helt nya lagar på mängder av områden, till exempel spelregler för näringslivet. En omfattande privatisering av både näringsliv, jordbruk och fastigheter. Att göra något åt den ökande dolda arbetslösheten och de många nödlidande pensionärerna. Det är tre låglöneländer där nu kostnaderna skjuter i höjden med helt egna valutor som visat en överraskande styrka i sommar. Och med en gemensam 1900-talshistoria fria under cirka 20 års tid under mellankrigstiden och så återigen de senaste tre åren. Det finns mycket för de tre presidenterna att diskutera. Förväntningarna är stora. Ett gemensamt uttalande om de ryska trupperna och åtminstone grunden till ett frihandelsavtal förväntas. Idag har länderna upprättat vägspärrar mot varandra med timslånga köer. Och även om pessimisterna talar om oöverstigliga problem så finns det få länder där det sker en så snabb utveckling. Den tillfällige besökaren ser varje gång många exempel på att 1930-tal ersatts av 1990-tal. Henrik Borgström, Riga.
August 1993. Armenien, Azerbaijan och Nagorno-Karabach.
En ny stor flyktingvåg håller på att växa fram i krigets Nagorno-Karabach. Tiotusentals azerbaijaner uppges vara på flykt mot den iranska gränsen. Detta för att undgå de armeniska styrkornas attacker.
Det är efter att armeniska trupper tidigare veckan intog provinshuvudstaden Fizuli söder om Nagorno-Karabach och inte långt ifrån Iran som flera tiotusentals människor har lämnat sina hem. De första grupperna har redan tagit sig över gränsfloden och enligt den iranska nyhetsbyrån IRNA fruktar myndigheterna i Teheran att så mycket som 150 000 azerbaijanska flyktingar kan komma att försöka ta sig in i landet den närmaste tiden. Striden har förts så nära gränsen att en del granater av misstag fallit ner på den iranska sidan. Iran har förklarat att man behöver internationell hjälp för att klara av flyktingströmmen. En representant för FNs flyktingkommissariat har besökt området i norra Iran och bland annat utlovat 20 000 tält som dock ännu inte kommit. Iran förhöll sig tidigare närmast neutralt i kriget kring Nagorno-Karabach, men på senare tid har man starkt uppmanat armenerna att avbryta sin offensiv som lett till att de nu kontrollerar 10% av Azerbaijans yta. Azerbaijans ledare Gejdar Aliyev tvingades i veckan erkänna att hans armé har brutit samman och att soldaterna är på flykt. För Iran är utsikten av kanske 150 000 azerbaijanska flyktingar speciellt känsligt som landet har en mycket stor azerisk minoritet. 10 miljoner azerer bor i Iran och just i de norra områdena dit de första flyktingarna kommit. Risken ur Irans synpunkt är att det kan ge upphov till separatistiska strömningar. Sten Sjöström, Moskva.
August 28, 1993. Rapport från Sudan.
Sudan, där inbördeskrig och svält fortsätter att plåga befolkningen. Enda möjligheten till hjälpinsatser idag är i de värsta utsatta områdena är att via flyg släppa ner mat och andra förnödenheter till de lidande. Ekot var med på en av flygningarna.
Jag står längst bak i en Hercules någonstans över svältens triangel i södra Sudan. Det väldiga flygplanets bakkropp är vidöppen. Bredvid mig så ligger 16 ton säd. En lång rad med vita plastsäckar, sinnrikt hopsatta med rep och liner. Och alldeles strax så kommer signalen från piloten att vi är över målet. 250 meter under oss. Och nu kapas linorna och säckarna far iväg och singlar neråt. Och det är en mäktig syn. Men också en i sanning absurd syn. För här står jag och tittar ner på ett stycke grönt och frodigt Afrika. Nej, ingen ska behöva dö av svält i södra Sudan som borde vara rikt och välmående. Men många års krig har fullständigt slagit sönder landet. Luftbron in till det som kallas dödens triangel djupt in i området upprättades i sommar av Lutherhjälpen. Men flygningarna hotas hela tiden. Inte av regn, men av striderna mellan rivaliserande gerillagrupper. Där nere har Lutherhjälpen två man placerade. De bor i en hydda och får hjälp av lokalbefolkningen så gott det nu går med att ta emot matleveranserna. Det är bara 5 minuter innan lasten släpps som piloten alls kan prata med männen på marken och få reda på om det är säkert. Under oss plågas 3,5 miljoner människor i ett utdraget och bortglömt drama. 30, 40, kanske 50 000 människor finns just nu i trakten runt dagens vita luftleverans. En droppe i ett oändligt grönt hav, men ett försök att hålla liv i några av de mest utsatta ett tag till. I hopp om att detta Afrikas Bosnien ska hitta någon slags väg mot en lösning. Finn Norgren någonstans över södra Sudan.
Augusti 1993. Svenska ubåtar mot Australien.
I Adelaide i Australien sjösattes idag den första av de 6 ubåtar som levererats av Kockums. Ubåtsprojektet är den hittills största svenska industriorden till ett annat land, värd omkring 25 miljarder kronor. Ekots utsände Börje Remdahl fanns med vid sjösättningen i Adelaide.
Tusen gäster med premiärminister Paul Keating i spetsen deltar i psalmsången och 3 präster officierar när den första av Kockums ubåtar sjösätts här i Adelaide. Sedan Guds välsignelse är nedkallad över ubåten och dess besättning är det dags för dopet.
I name the submarine Collins. May God bless her and all who sail in her.
Lady Collins trycker på knappen som ska frigöra champagneflaskan. Men arrangemanget strejkar och efter upprepade försök får en av besättningsmännen dänga flaskan i skrovet. En av talarna avslöjar sedan att amiralen Collins som fått ge namn åt fartyget inte gillade ubåtar. Men ubåtarna har en viktig roll att spela i Australiens nya försvarsstrategi med strävan efter oberoende, säger premiärminister Paul Keating i sitt tal. Och ubåtsbygget är också premiär för ett storskaligt högteknologiskt industriprojekt i Australien. En injektion för australisk industri är det meningen. Australien hoppas nu kunna exportera sitt ubåtskunnande i Asien, säger premiärministern med adress till de många höga militärer från grannländerna som finns representerade på podiet.
The challenge of the future is to ensure that this new defense capability is maintained and further developed for the benefit of Australia and its regional neighbors.
Ubåten har konstruerats av Kockums och premiärminister Keating tackar Sverige för det goda samarbetet. Bara de allra bästa industriländerna kan klara så här avancerade projekt, svarar försvarsminister Anders Björk och talar för fortsatt samarbete.
And I say today that only very few countries playing in the top industrial division of the world can produce such advanced defense products.
Kockums äger hälften av ubåtsvarvet här och tjänar därför pengar på den fortsatta tillverkningen. Men några flera leveranser från Sverige blir det inte. När premiärminister Keating säger att han på alla Australiens vägnar vill tacka för att ubåtsbygget blivit en succé, har två demonstranter från fredsrörelsen smugit sig fram och håller upp en fredsparoll. Börje Remdahl, Adelaide.
Den 28 augusti 1993, förre socialdemokratiske finansministern Allan Larsson får mjukt avsked.
Allan Larsson avgår alltså som Socialdemokraternas talesman i ekonomisk-politiska frågor och lämnar därmed också det verkställande utskottet. Det här sker på partikongressen om 2 veckor. Allan Larsson ska istället ingå i en ny inre krets i den socialdemokratiska partiledningen som ordföranden Ingvar Carlsson vill förverkliga. Anders Jonsson.
Det har länge funnits en irritation över Allan Larssons sätt att vara internt i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Larsson vill bestämma för mycket själv och lyssnar inte på argument från andra. Även i verkställande utskottet har det som Ekot berättade i juni funnits en irritation över att Ingvar Carlsson inte markerar mot Larssons agerande. Dessutom så är många missnöjda med att Allan Larsson har svårt att på ett begripligt sätt föra ut partiets politik offentligt. Och nu har Ingvar Carlsson alltså bestämt sig för att göra något åt problemet. Samtidigt som Allan Larsson själv under sommaren ska ha meddelat Carlsson att han är trött på budgetharvandet i riksdagen och inte vill fortsätta i det verkställande utskottet. Och det innebär att Allan Larsson också lämnar uppgiften som ekonomisk talesman för partiet enligt Göteborgsposten idag. Och uppgifterna har bekräftats för Ekot av källor i den socialdemokratiska partiledningen.
Folkets hus i Stockholm. Socialdemokraternas avgående ekonomiske talesman Allan Larsson framträder just nu där inför media. Han säger här att han inte har fått sparken från sina uppdrag inom partiet utan själv sökte nya jobbet i kretsen runt Ingvar Carlsson. Han håller inte med om att han inte har klarat av sitt jobb som riksdagsman. Över till Folkets hus.
Får väl andra bedöma. Jag har arbetat i riksdagen och jag har inte fått någon kritik av det slag som du framför nu, men om du har någon som tycker det så ska jag gärna diskutera med den personen.
Hur tolkar du de uppgifter som har funnits om att du skulle ha samarbetssvårigheter?
Ja, det är en intressant sak. Det är så många som har sagt det där. Och det är klart att det skulle vara ett... Jag skulle säkert kunna skaffa mig poäng på att vara samarbetsvillig om jag la mig platt när folk kommer fram med olika krav. Men min uppgift har varit att se till att det håller ihop. Vi kan inte ställa ut löften som inte är finansierade. Vi har en annan inriktning på politiken och vill ha fler i arbete. Men vi kan inte i det läge när produktionen krymper och inkomsterna minskar, då kan vi inte ställa ut löften. Och det har varit min uppgift att säga detta. Och det kanske inte är populärt på alla ställen. Sen har vi också relationen till regeringen. Och där har någon annan sagt att det är så svårt att samarbeta med mig. Ja, det är klart, om man har föreställningen att en socialdemokratisk företrädare ska lägga sig platt för den politik som Carl Bildt vill föra, då är jag väldigt svår att samarbeta med.
Men har det inte funnits interna svårigheter eller olika uppfattningar på det sättet att du kanske varit för en hårdare linje än andra i partiledningen?
Jag kan inte säga att vi har haft några stora strider om sånt. Utan jag känner att den linje som vi har lagt fram, som jag har företrätt, den har fått stöd. Det har varit diskussioner och det är, tycker jag, i hög grad rimligt och angeläget att man för en ordentlig diskussion. För det ger tillfälle att pröva argument. Och det har varit också tillfälle för mig att föra fram de argument som jag anser bär.
Den 29 augusti 1993 om Bosnien-Herzegovinas Sarajevo.
Och Bosniens huvudstad Sarajevo är i dagens stad svårt sargad av kriget. Gatorna ligger ödsligt tomma. Rädda människor trycker i sina bostäder. Om framtiden vill de helst inte tala. Vår utsände rapporterar.
Sju branta trappor upp i ett modernt höghus sitter två sjuka människor i en soffa längst bort från fönstret. Fronten mellan muslimer och serber går bara några hundra meter härifrån. Vraken efter sönderskjutna och upprunna fordon kantar vägen till det här huset. De flesta byggnaderna i omgivningen är förstörda eller mycket svårt skadade. Sinaba Sušić sitter uppkrupen mot kuddarna i ena soffhörnet. Hennes benprotes står lutad mot karmen. Jag sitter här i soffan och kan ingenting göra, berättar Sinaba Sušić. Min invaliditet är 100%. Jag är helt beroende av mina grannar. Sinaba Sušić är 76 år gammal. I oktober flydde hon hit ifrån en av byarna utanför Sarajevo. Nu bor hon hos dottern och svärsonen i en bostad som tillhör svärsonens far. Snart måste de ge sig av också härifrån. Sinaba Sušić är muslim och hennes största hopp står till att bli evakuerad av en judisk organisation i USA. Hon vet att hon måste evakueras, annars överlever hon inte den kommande vintern. Bristen på mat och vatten har försvagat stadens 300 000 kvarvarande invånare. Hälsosituationen försämras snabbt. Polio, tyfus och difteri är sjukdomar som börjat härja här igen. Det allt svårare medicinska läget är en ny fara för människorna i denna tidigare mångetniska stad som nu lever på den nåd som serberna i de omgivande höga bergen visar om. Reinhard Krause, Sarajevo.